إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد في fortsätter att tala om dygden av Arafa-dagen och de 10 första dagarna av det hijja. Och vi kommer idag att tala om Arafa och Eid och liknande fawaid. Och vi talade i förra lektionen om att muslimerna har 3 stycken Eid. Minns ni vilka de är? Vilka var de? Eid al-Fitr, Eid al-Adha och lilla Eid på Jumma. Vilken var den stora Eid av dessa 3? Eller Eid al-Akbar, vilken var det? Eid al-Adha är den stora av dessa 3 Eid. Och vi nämnde att alla dessa 3 Eid infaller för att fira att vi fullbordat en dyrkan. Vi firar inte på grund av dunya saker, materiella saker, utan vi firar våran ibadah. Jum'a, där ber vi salat al-Jum'a, som är den bästa bönen. Och yani, det är våran Eid att vi har bett hela veckan, så vi firar med att be salat al-Jum'a. Vi fastar Ramadan och firar att vi avslutat fastan med Eid. Och vi utför Hajj och al-Udhiyya och liknande saker och firar det med Eid al-Adha. Och författaren nämnde sen paralleller och gemensamma saker mellan de som åker på Hajj och de som inte åker på Hajj. Och han säger sen en annan sak som också görs av både de i Hajj och de som inte åker på Hajj är as-salah och att slakta. As-salah och att slakta. Och dessa 2 utförs på då Eid al-Nahr, yani Eid al-Adha. Och de salat och slakt som man gör på Eid al-Adha är bättre än den salat al-Eid och den sadaqa man gör Eid al-Fitr. För Eid al-Fitr gör man ju också salat och sadaqa. Men den salat och den udhiyya som man gör under Eid al-Adha är bättre, säger här Ibn Rajab. Varför? För att Allah subhanahu wa ta'ala beordrade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att tacka honom för att han fått el-kawthar genom att be till sin herre och att offra. Fasalli li rabbika wanhar. Och han säger också här sen att slakta är en sunna från profeten Ibrahim alayhi salatu wassalam och Muhammad alayhi salam. För Allah subhanahu wa ta'ala gav till Ibrahim alayhi salatu wassalam den här, han bytte ut att istället för att offra sin son så fick han offra detta stora lamm. Och han nämner där också en hadith som är da'if, men den är värd att nämna för det är en känd hadith. Där det nämns att sahaba sa i Rasulullah, vad är dessa offerdjur? Och då så sa han, det är Ibrahims sunna. Och då så sa de, vad får vi för belöning? Och då så sa han, ni får en hasana för varje hårstrå på djuret. Och då så sa de, men ullen då? Och då så sa han, ni får också en hasana med varje hårstrå från ullen. Och denna hadith är berättad av Ibn Majah. Men i hadithen, i kedjan finns det en person som är matruk. Alltså han är en person som absolut inte är pålitlig. Så denna hadith är daif. Men en känd hadith som ni kanske har hört. Att om du slaktar i, du får en hasana för varje hårstrå på lammet. Har ni hört den? I alla fall en hadith ma'ruf, men den är da'if. Men det räcker med att, alhamdulillah, det är Muhammed sunna alayhi salam och Ibrahims sunna. En fråga. Att slakta al-udhiyya, är det sunna eller wajib? Sunna. Sunna mu'akkada, eller? Sunna mu'akkada. Har vi någon annan åsikt? Har vi någon som säger att det är wajib? Vissa ulema säger att det är wajib. Som al-imam Abu Hanifa rahimahullah, vissa malikiya och en riwaya från imam Ahmed, att det är wajib, att man måste slakta. Och de som säger att man inte måste slakta säger att det är sunna mu'akkada och att det är makruh att låta bli om man har möjlighet att slakta. Så alla är överens om att det är en starkt rekommenderad sunna, och vissa säger då att det är wajib. Och som Ibn Taymiyyah säger, som vi nämnde förra föreläsningen, att ajallu al-ibadat al-badaniyya as-salah. Den bästa dyrkan som man utför med kroppen är bönen. Och den bästa dyrkan man utför med sin ekonomi är al-udhiya. Yani bättre än att ge sadaqa med pengar är att offra ett lamm nu i denna tid. Ja. Och så säger författaren att det här är muslimernas id i denna dunja, som alla då kommer efter att man fullbordat en dyrkan till sin herre al-Malik al-Wahhab. Ja. För att de då firar den belöning som han ger dem efter att de utfört denna dyrkan. Och sen säger han ett väldigt fint stycke. Ni vet, han kommer med dessa mashallah fina uttalanden som rimmar och ibland det är svåra att översätta, men väldigt vackra. Han säger laysa al-idu liman labisa al-jadid, innama al-idu liman ta'atuhu tazid. Id är inte bara för den som klär sig med nya kläder, utan id är för den vars dyrkan kontinuerligt ökar. Laysa al-idu liman tajammala bil-libas war-rukub, innama al-idu liman ghufirat lahu ad-dhunub. Id är inte för den som förskönar sig med fina kläder och fina riddjur, utan id är för den vars synder blivit förlåtna. Fi laylat al-id tufarraqu khil'u al-itq wal-maghfira 'ala al-'abid, faman nalahu minha shay' falahu 'idun wa illa fa huwa matrudun ba'idun. Och natten till id så delas benådningen ut från helvetets bojor. Den som får det är han som har id, och den som nekas det är han som är ba'id, det är han som är avlägsen. Allah al-musta'an. Och sen säger han amma a'yad al-mu'minina fil janna. Vad har de troende för id i paradiset? Och tillbaka till det här mycket fina som han sa, att id handlar inte bara om att ha fina kläder, äta god mat, utan vad är det viktigaste på id? Att du faktiskt har vunnit denna belöning som är utlovas, att du fått Allahs förlåtelse, kanske får gå in i paradiset. Det här är den riktiga id. Vad är det för id för folk som inte gjort salah i Ramadan, som inte fastar som de borde? Vad är det för id för folk som lever ett syndaktigt liv långt borta från Allah? Vad är det de firar för någonting? Allah al-musta'an. Så id handlar om detta, att komma närmare till Allah och få sina synder förlåtna och att räddas från elden. Och sen säger författaren att de troende har också en id i paradiset. Och det är den id där de ska besöka deras herre Azza wa Jal. De kommer att besöka honom och han kommer att ära dem med hans nåd. Och han kommer att uppenbara sig och visa sig för dem. Och de kommer att få se och få skåda honom. Och det är den största belöningen som de har fått. Och den mest älskade belöningen hos dem. Och det är ziyada. Så som Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt i Koranen. Lilladina ahsanul husna wa ziyada. För dem som gör det goda kommer vi att ge gott. Och vi kommer att ge dem ziyada. Någonting utöver det goda. Surat Yunus vers 26. Så de troende Sa'id i Jannah är den dagen de kommer att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Det är den mest älskade belöningen hos dem. Och denna belöning nämner Allah azza wa jalla i den här versen i surat Yunus. Lilladina ahsanu al-husna. För de som gör det goda kommer vi att ge al-husna. Och al-husna betyder här al-jannah. Och al-ziyada och någonting utöver jannah. Och då har det nämnts i hadith sahib, i sahih muslim, att det är att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Och det har nämnts från ett otroligt stort antal sahaba. Nah. Så detta är den stora belöningen och den stora id för de troende i paradiset. Och sen säger Ibn Rajab att varje dag de troende hade en id i dunya så kommer de att ha en motsvarig id i paradiset. De kommer att samlas för att besöka sin herre och han kommer att uppenbara sig för dem. Och på fredagen i paradiset så kommer folket att kalla den dagen för Yom el-Mazid, dagen av mer. Och Yom el-Fitr och Al-Adha, dessa två id, så kommer folket i Jenna att samlas för att besöka Allah subhanahu wa ta'ala. Och det har nämnts att även kvinnorna och männen och alla som var med i dessa två id som vi hade i dunya kommer att vara med på dessa högtider. فهذا لعموم أهل الجنة. Det här är för alla i paradiset. Att de kommer att få se Allah Azza wa Jal på Eid al-Fitr, Eid al-Adha och Yom al-Jum'a. فَأَمَّ خَوَاصُهُمْ. Men vad beträffar de utvalda i paradiset? فَكُلُّ يَوْمٍ لَهُمْ عِيدٌ يَزُورُونَ رَبَّهُمْ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْن بُكْرَةً وَعَشِيَّ. Men för de utvalda i Jannah så kommer varje dag i Jannah att vara deras id. De kommer att få se Allah morgon och kväll. Allahu Akbar. Nas'al Allah an akuna minhum. Varför? Och vilka är Al-Khawas? Vilka är dessa unika människor? Han säger Al-Khawasu kanat ayamu dunya kulluha lahum a'yad. Dessa unika människor, det var de vars varje dag i detta liv var en id. Fasaret ayamuhum fil akhira kulluha a'yad. Så deras dagar i nästa liv blev alla dagar av id. Och han berättar sen från Al-Hassan al-Basri som sa: Kullu yawmin la yu'sa Allahu fihi fa huwa id. Varje dag där man inte syndat mot Allah är en id. Wa kullu yawmin yaqta'uhu al-mu'min fi ta'ati mawla wa dhikrihi wa shukrihi fa huwa lahu id. Och varje dag som den troende spenderar och avslutar i dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala och att minnas Allah och att tacka Allah är en id. Så vissa kommer att äras i Jannah med att få se Allah subhanahu wa ta'ala morgon och kväll. Och sen säger författaren att islam är byggt på fem pelare som vi alla känner till: ash-shahadatayn, as-salah, zakat, as-siyam, ramadan och hajjul bayt. Och vi nämnde att de specifika id som är för alla muslimer i denna dunja är id som kommer då man fullbordat veckans bön med fredagsbönen, Eid al-Fitr som kommer då man fullbordat fasta, och Eid al-Adha som kommer då man fullbordat al-Hajj. Och under dessa id så firar alla muslimer, yani den id som infaller samtidigt för alla muslimer varje år. Men vad beträffar zakat så har den ingen speciell tid som man kan ta till en id. Utan varje person som har en nisab, yani taket av zakat, och det har gått ett år, ska betala zakat. Och vad beträffar shahadatayn, som är den sista av dessa fem pelare, så säger han att man fullbordar shahadatayn genom att bitahqiqihima, genom att fullborda dess villkor, dess rättigheter, والقيام بحقوقها, och att utföra dess plikter, وخواص المؤمنين, och de unika, de som fick se Allah subhanahu wa ta'ala varje dag i paradiset, يجتهدون على ذلك في كل وقت. De kämpar i att fullborda ett tawhid i alla tider. فلذلك كانت أوقاتهم كلها أعياد. Och därför är alla deras tider en id, lahum fid dunya wal akhira. Koppla ni. Det är ibland lite djupt, men hur veckans id är Jumma för salat, islams fem pelare. Och sen har vi fastan, Eid al-Fitr, Hajj, Eid al-Adha. Och då har vi två pelare kvar. Zakat, den har ingen speciell tid, så man kan inte ha en id. Men shahadatayn, tawhid, att kämpa i att uppfylla ett tawhid och att fullborda tawhid, är någonting som Allahs unika tjänare gör dag och natt. Och när de gör detta så blir varje dag en id för dem. Och de får då denna enorma belöning i paradiset. Han säger sen att den största av dessa id och den bästa är Eid al-Nahr, som också då kallas för Eid al-Adha. Då det är en tid som är på en id som är på en välsignad plats och en välsignad tid för folket som är i Hajj. Och denna id präglas också av att det finns en id före den och efter den. Yom och Arafa som kommer före den och Ayam och Tashriq som kommer efter. Och alla dessa dagar är dagar av id för folket som är i hajj. Så som det har nämnts i hadith Uqba ibn Amr radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa Yom och Arafa och Yom och Nahar och Ayam och Tashriq är id för oss folket av islam. Och det är dagar av att äta och att dricka. Och denna hadith är i Tirmidhi. Och den är sahih enligt honom. Så att för folket som är i hajj så är också Arafa-dagen, nu på torsdag, en id. Och sen id-dagen, den stora id-dagen och de tre dagarna efter id är också en del av id. Och därför är det korrekt att säga att id är fyra dagar. Som man brukar säga denna id, att id är fyra dagar. Men den stora id-dagen är ju självklart då den tionde av Dhul-Hijja. Och så säger författaren, därför är det inte heller passande att folket som är i Arafa ska fasta. För att det är den första dagen av deras id. Och profeten a.s. bröt sin fasta, eller avstod från att fasta, när det var id Yom al-Arafa. Och han det har också berättats att han förbjöd att man fastar den dagen. Och sen nämnde han från Sufyan ibn Uyayna att han frågades om varför man inte ska fasta på Arafa-dagen när man är i Arafa. Och då så sa han لِأَنَّهُمْ زُوَارُ اللَّهِ وَأَضْيَافُهُ. För att dessa hujjaj är Allah Azza wa Jalls besökare och Allahs gäster. Och det är inte passande för den generösa världen att låta sina gäster stå hungriga. Det är en Allah Azza wa Jal. De är hans gäster. Och en gäst ska inte behöva vara hungrig och vänta på mat. Ja. Och så säger han att det här implementeras också på Eidain, på båda Eid. Och därför ska man inte fasta på Eid. Och samma sak Ayam och Tashriq. För det är de dagarna där Al-Hujjaj är Allahs gäster. Och speciellt då Eid al-Nahar, då folket äter från köttet som de har slaktat. Ja. Och de tre dagarna av Tashriq är också dagar av Eid. Och därför ropade profeten a.s. ut i Mekka att det är dagar av att äta och dricka och att minnas Allah. Så ingen ska fasta dessa dagar. Och sen säger han att ibland så kan en dag omfatta två stycken id. Så som det var på profetens tid, a.s. då id inföll på en jumma, på en fredag. Eller afan, ijtama' yom al-jumma' ma' yom arafa. Id inföll på arafa-dagen. Eller på nahar-dagen. فَيَزْدَادُ ذَلِكَ الْيَوْمْ حُرْمَةً وَفَضْلًا. Och då blir den dagen ännu mäktigare, ännu finare. Alltså redan att det är Arafa eller Eid-dagen, mashallah, bästa dagen. Och sen att det också är Jum'a, det blir Nurun ala Nur, det blir ännu bättre. Och då säger han att det här skedde under profetens tid, a.s. under hans hajjata wada', under hans avskedshajj. Då Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade den här versen Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Och ni känner alla till den här versen. Den versen där Allah subhanahu wa ta'ala nämner att han fullbordat denna religion. Och sen säger Ibn Rajab att Allah subhanahu wa ta'ala fullbordade islam den dagen med två saker. Den ena saken var att muslimerna utförde sin första hajj. Muslimerna utförde sin första hajj som var obligatorisk. Och innan det hade de inte gjort det. Det var en av islams fem pelare. Med detta fullbordade de islams fem pelare. Alltså innan det här året hade de inte gjort det. De hade gjort islams fyra pelare. Men det här året gjorde de hajj. Med vilket de då fullbordade islams fem pelare. Den andra tolkningen är att Allah subhanahu wa ta'ala den här dagen lät Mekka gå tillbaka till vad den var på Ibrahims tid, alayhi salatu wassalam. och renade staden från kyrk och folket av kyrk. Och det var bara tawhid, endast Allah subhanahu wa ta'ala som dyrkades. Och det här har berättats från vissa av salaf som är Sha'bi och andra av salaf. Och det sägs också i tafsir på den här versen att efter att Allah uppenbarat denna vers så kom det ingen mer uppenbarelse med att någonting blev haram eller halal. Yani religionen var fullbordad. Och vad beträffar den andra delen av versen, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, och jag har fullbordat min nåd över er. Då så säger han att det här är med att man blir förlåten för sina synder. För en persons ni'ma blir inte fullbordad tills han blir förlåten för sina synder. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger till hans profet, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. För att Allah ska förlåta dina synder, de gångna och de kommande, och fullborda sin ni'ma över dig och leda dig på den raka vägen. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala hur denna fullbordade ni'ma är just att bli förlåten för sina synder. Och han säger också att Yom Arafa är den dagen av förlåtelse och frälsning eller räddning från elden. Och det här är viktigt. Vissa ulema säger att Arafa-dagen är den mäktigaste dagen, bästa dagen på hela året. Andra säger att det är Eid-dagen, dagen efter. Så att det är, mashallah, stora dagar som väntar oss här. Yani, vad är det, i övermorgon så har vi då Arafa-dagen. Och han säger att Arafa-dagen har många dygder. Ett, det var den dagen då Allah subhanahu wa ta'ala fullbordade hans ni'ma. Som vi nämnde i versen. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Och minns ni när judarna kom till Omar? Och vad sa de till honom? Att ni muslimer har fått en vers. Om den skulle uppenbaras till oss, då skulle vi göra den dagen till en id. Och då så sa Omar, vilken vers? Och då sa de versen. Han sa, jag vet vilken dag och vart den uppenbarades. Så det är mashallah en mäktig dag då Allah azza wa jall fullbordade sin religion. Han nämner också att Arafa-dagen är en mäktig dag för det är muslimernas Eid. Som det har berättats från Umar ibn Khattab ibn Abbas. Då han sa gällande versen att den sändes ner Yawma Eidain, Yawma al-Jum'a, Yawma Arafa. Den sändes ner under de två Eid på fredagen Yawma Arafa. Vad som också utmärker Arafa-dagen är att det sägs att det är den dagen som är Ash-Shafer, som Allah svär vid. Allah azza wa jalla svär vid Ash-Shafer i surat Al-Fajr. Och det sägs också att det är den dagen som är den bästa dagen. Och det berättas från Ibn Hibban i hans sahih, från Jabir ibn Abdillah, från profeten alaihi salatu wassalam, att han sa: afdalu ayam yawm arafa. Den bästa dagen är Arafa-dagen. Och så säger Ibn Rajab att vissa ulema har den åsikten att det är den bästa dagen. Medan andra säger att den bästa dagen är yawm an-nahr, yani dagen av slakt. Då det har berättats från profeten alaihi salatu wassalam att han sa: a'zamul ayamu 'inda Allah yawm an-nahr wa yawm al-qar. Att de bästa dagarna hos Allah är Nahr-dagen, alltså Eid-dagen och dagen efter. Och den hadithen är också sahih. No. Så det finns ikhtilaf. Vissa ulema säger att bästa dagen på året är vilken dag? Arafa. Och andra säger att det är Eid-dagen. Alltså den tionde av Dhul-Hijjah. Vad som också utmärker denna dag är att det är Yawmul Hajj al-Akbar, den dagen av den stora hajj, enligt många av salaf, och bland dem är Umar och andra. Och vissa andra säger att det är Eid-dagen. För att ni vet ju att profeten alaihissalam sa om Arafa-dagen. Han sa al-hajj Arafa. Att stå i hajj, att stå i Arafa är självaste hajj. Det är den viktigaste aspekten av att göra hajj. Vad som också utmärker den här dagen är att den som fastar den blir förlåten för 2 års synder. Som vi känner till från hadithen. Vad som också utmärker den här dagen är att det är en dag av förlåtelse för synder och räddning från helvetet. Och den dagen Allah subhanahu wa ta'ala skryter över sina tjänare. Som det finns i Sahih Muslim, in hadith Aisha radiyallahu anha, ani nabi alayhi salatu wassalam, att han sa, det finns ingen dag där Allah räddar mer av sina tjänare från elden än dagen av Arafa. Och Allah närmar sig sina tjänare och skryter över sina tjänare bland änglarna. Och han säger till änglarna, vad är det dessa vill? Vad har de kommit för? Och vissa hadither att de har kommit med rufsigt hår, smutsiga kläder. Vilket man får när man gör hajj på Arafa-dagen. Vad är det de vill för någonting? Och Allah Azza wa Jalla då förlåter dessa människor. Så en väldigt, väldigt mäktig dag. Och det har också berättats att i den dagen som det finns i Al-Muwatta, att profeten alaihissalam sa att aldrig har man sett shaitan argare än dagen av Arafa-dagen. Man har aldrig sett honom, yani asgar, wala adhar, wala ahqar, yani lägre, mer förnedrad och kränkt än Arafa-dagen. Då han ser hur Allah sänder ner sin rahma och hur Allah förlåter stora synder. Förutom vad shaitan såg på Bedr. Yani den värsta dagen för shaitan är Arafa-dagen varje år. Förutom yani den värsta dagen någonsin, det var Bedr-dagen. Då muslimerna vann över Al-Kuffar. Så Allah Azza wa Jalla stiger ner till den lägsta himlen och förlåter människorna denna dag, räddar dem från helvetet och skryter över dessa människor hos änglarna. Så att mashallah, det är en väldigt, väldigt mäktig dag hos Allah subhanahu wa ta'ala. Han nämner också en fin berättelse. Han nämner flera stycken, men jag tar en här. En av salaf som heter Ali ibn al-Muwaffaq. Att han stod i Arafa tillsammans, eller han stod i Arafa under en av hans hajj. Och när han såg alla människorna i Arafa så sa han, o Allah, om det är någon av dessa människors hajj som du inte kommer att acceptera, så ge honom min hajj. Om någon av de här människorna inte kommer få sin hajj accepterad, han kan få min hajj. Och då såg han sen Allah subhanahu wa ta'ala i drömmen. Senare såg han Allah subhanahu wa ta'ala i drömmen. Och Allah säger till honom, ja ibn al-Muwaffaq, att tatasakha alayya, tror du att du ska vara mer generös än mig? Jag har förlåtit ahlul mawqif wa li amthalihim, jag har förlåtit alla dessa och deras lika, och jag har låtit dem alla medla för sitt hushåll, sina familjemedlemmar och sina barn och sina släktingar. Wa ana ahlu taqwa wa ahlu al-maghfira. Och jag är den som ska fruktas och jag är den som förlåter. Och han nämner att det har berättats liknande från andra av ash-shuyukh. Så Allah Azza wa Jalla förlåter otroligt många människor den dagen. Och sen säger Ibn Rajab att den som hoppas på att bli förlåten Arafa-dagen ska göra de orsaker som gör att han blir förlåten. Att han blir räddad från elden och blir förlåten för sina synder. Och vilka är dessa orsaker? Att man fastar Arafa-dagen. Man fastar den dagen. För ni vet ju att det förlåter 2 års synder. Den andra saken, hifdhu jawarihi anil muharramat. Att man aktar sig den dagen från att göra någonting haram. Och den tredje saken, al-iktharu min shahadati at-tawhid bi ikhlasin wa sidq. Att man gör mycket yani tahlil ash-shahadatu bit-tauhid fa innaha aslu ad-din al-islam alladhi akmalahu Allah ta'ala, för det är grunden till religionen av islam, den religionen som Allah fullbordade på den dagen. Och han berättar hadithen där det berättas att profeten alaihissalam, den dua han gjorde mest dagen av Arafa, det var att han sa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Och det nämns också en liknande hadith där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa khairu du'a du'a yawm Arafa, den bästa du'a är den du'a man gör på Arafa dagen. Det är också en faida att Arafa dagen är en dag man ska göra mycket du'a. Och khairu ma qultu, och det bästa som jag och profeterna före mig har sagt är la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nam, och den hadith finns i Ahmed och Tirmidhi och Sheikh Abani nummer 8 sahih. Han nämner också att den dagen ska man göra mycket dua. Dua bil maghfira, dua att få Allahs förlåtelse, och dua att bli räddad från helvetet, eller itqu. För det är stor chans att ens dua blir besvarad den dagen. No. Och han nämner en hadith från Ibn Abi Dunya att Ali radiyallahu anhu sa, det finns ingen dag i dunya där Allah subhanahu wa ta'ala räddar mer folk från elden, och det finns ingen dag där Allah subhanahu wa ta'ala befriar mer folk från deras bojor än dagen av Arafa. Så gör mycket dua genom att säga Allahumma atiq raqbati minan nar, och Allah rädda mig från elden. Wa awsi' li min rizqi al-halal, och utöka min tillåtna försörjning. Wasrif anni fasaqatil jinn wal ins, och ta bort de syndaktiga människorna och jinnerna från mig. Fa innahu 'amatu du'a'i al-yawm, för det är den dua som jag kommer att säga mycket idag, yani Ali radiyallahu anhu, dagen av Arafa. Och så säger han: Ya man yatma' fil 'itq min an-nar thumma yamna'u nafsahu ar-rahma bil israr 'ala al-kaba'ir wal ithmi wal awzar, tallahi ma nasahta nafsak. Och du som hoppas på att räddas från elden men sen hindrar rahma från att nå till dig genom att framhärda i att göra stora synder, tallahi vid Allah, du har inte gjort rätt mot dig själv. Wala waqafa fi tariqika ghayrak. Tubaqu nafsaka fi bil ma'asi fa idha hurrimta al maghfira qulta anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum. Och ingen annan än dig själv har ställt sig i vägen med hjälp av dina synder, yani till Allahs förlåtelse. Och när personen nekas Allahs förlåtelse säger han varför? Och då säger han, säg, det är på grund av dig själv. Allah musta'an. Ja. Och han säger sen att en person som vill få denna förlåtelse måste uppoffra. Men arafa ma yatlubu hana alayhi kullu ma yabdhulu. Den som vet vad han söker, strävar efter, är beredd att offra. Yani vad vi strävar efter? Allahs janna, Allahs förlåtelse och att räddas från elden. Finns det något pris som är för högt att offra? Gör det. Finns det någonting vi kan säga om det här pallar inte, det här är för mycket? Nej. Utan förstår man sig på ens mål så är man beredd att offra. Och så säger han wayhak, yani vet till dig, qad radina minka fi fikaki nafsika bin nadam. Att wayhak, människa, Yani det enda Allah vill ha från dig, han är nöjd med, är att du känner ånger. Och priset är att du gör ett toba, wal huzn, och känner ånger för dina synder. Och i den här säsongen så har priset gått ner. Men malaka sam'ahu wa basarahu wa lisanahu ghufira lahu. Den som kontrollerar sin hörsel, syn och sin tunga kommer att bli förlåten. Mudda ilayhi yadul i'tidar wa qum ala babihi bidhull wal inkisar. Yani sträck ut handen till Allah och be om ursäkt, yani förlåtelse, och ställ dig ödmjuk vid hans dörr och yani gråt för dina synder, så kommer du att bli förlåten. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Och han nämner sen att folk i Arafah, de är olika. Vissa står och är mycket rädda för sina synder, medan andra står och är väldigt hoppfulla. Och han säger bland dem var till exempel Ibn al-Mubarak, som sa: jag kom till Sufyan al-Thawri strax innan Maghrib, Yom Arafah. Och han stod på sina knän, yani gjorde dua, och hans ögon rann av tårar, och han kollade mot mig. فَقُلْتُ لَهُ مَنْ أَسْوَوْ هَذَا الْجَمْ حَالًا. Och jag sa till honom: vem är värst av alla dessa människor? Och då så sa han: الَّذِي يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرَ لَهُمْ. Den som tror att Allah inte kommer att förlåta dem. Det är den värsta människan på Arafah. Den som tror att Allah inte kommer att förlåta dem. Och det berättas också från Al-Fudail att han kollade på hur folk grät vid kvällningen till Arafah. Och så sa han: vad skulle ni tro om de här, eller om en person kommer till de här människorna och frågar efter en daniq, och det är en sjättedels dirham. Tror ni någon av dem skulle säga nej? Så sa folket nej. Och då sa han: wallahi, la maghfiratu 'inda Allahi ahwanu min ijabati rajulin lahum bidaniq. Wallahi, att Allah ska förlåta dem är lättare än att yani de ska ge en krona eller fem kronor. Hänger ni med? Att folket i Arafah är så ödmjuka och ber Allah om förlåtelse, att om någon tiggare kommer, han skulle få det han tigger om. Yani, tror ni då inte att när folket står från Dhuhr till Maghrib och ber om förlåtelse, att Allah inte ska förlåta dem? Självklart. Och sen säger han avslutningsvis här: men fatathu aw man fatahu fi hadha al-aam al-qiyamu bi Arafah falyakum lillahi bi haqqihi alladhi arafa. Den som i år inte har möjligheten att stå i Arafah, låt han istället stå i lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala, den lydnad han känner till. ومن عجز او من عجز عن المبيت بمزدلفه فليبيت عزمه على طاعه الله. Och den som inte är kapabel att sova i Muzdalifa, låt han då sova med en övertygelse i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. ومن لم يمكنه القيام بارجاء الخيف فليقم لله بحق الرجاء والخوف. Och den som inte kan stå och dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, yani låt han då istället stå med att ge Allah azza wa jall, att hoppas på Allah och att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَحْرِ هَدْيِهِ بِمِنَا فَلْيَذْبَحْ هَوَاهُ هَا هُنَا. Och den som inte kan stå och offra sitt djur i Mina, låt han istället stå här och offra eller slakta sin hawa, sina lustar. Yani, kan du inte åka till Mekka och slakta i Hajj, åtminstone det här, slakta dina lustar, yani lustarna att synda. وَمَنْ لَمْ يَصِلُ إِلَى الْبَيْتِ لِأَنَّهُ مِنْهُ بَعِيدٍ فَلْيَقْصُدْ رَبَّ الْبَيْتِ. Och den som inte kan vända sig eller resa till Allahs hus, låt han då istället vända sig till Allah som är Rabbul Bayt, för han är nära. Han är nära till honom då han åkallar honom, hoppas på honom, närmare honom än Hablil Warid, yani pulsådern. Allah musta'an. Så som vi nämnde innan, det handlar inte bara om att åka på hajj, som författaren sa, en person som inte åker på hajj kan få mera belöning än den som åker på hajj. Är det inte så? En person kan åka på hajj och bete sig dåligt och sumpa sina möjligheter till förlåtelse, medan en person kanske är hemma och gör mycket gott, gör mer tauba än den som är i hajj och gör mera goda gärningar och har mera ikhlas och mutaba'a än personen som befinner sig nere i Mekka. Så att man gör det bästa man kan av situationen. Och det var det som författaren började kapitlet med. De sahaba som kom och sa, ja Rasulullah, de rika av sahaba har hunnit före oss. De har pengar som vi inte har. De ger sadaqa som inte vi kan ge. De ger sig ut i jihad fi sabilillah som vi inte kan göra. Och de skänker från sina pengar som vi inte kan göra. Och då så lärde profeten dem alaihissalam någonting de kunde göra istället som skulle ge dem en likvärdig belöning. Och det var att göra dhikr efter varje salat. Så att man ska hela tiden försöka kämpa och sträva och göra det lilla man kan. Och inshallah Allah azza wa jall är förlåtande och accepterar det som man gör. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.